Bravo 62. Fortsätter söderut. E4 går förbi avfart Södertälje syd. Hastighet ungefär 190 km i timmen. Bromsar in, vi närmar oss. Kom.
Det är eftermiddag den 10 juni 2023. På E4 söder om Stockholm pågår en intensiv biljakt. Polisen försöker hålla jämna steg med en orange BMW som zigzackar fram i 200 km i timmen. Ljudet som vi hör kommer från en kroppskamera i den polisbil som leder jakten.
Ja, från Bravo 62 då. Vi har en grov vårdsutsatt trafik, kanske om på fel sida. Ligger efter nu 200 km i timmen. Närmar oss igen. Kom.
Här kommer fan smälla. Här kommer smälla. Flytta på dig, flytta
på dig.
Poliserna vet att det är skarpt läge. I bilen framför sitter misstänkta mördare. Några minuter innan har en av dem skjutit urskiljningslöst med automatvapen på torget i Farsta. Två människor har dött och flera andra har blivit skottskadade. Nu försöker gärningsmännen fly söderut med polisen i släptåg.
612, de saktar in.
Vad gör han?
Han flippar med något. Han flippar med vapen.
En av gärningsmännen är beväpnad med automatvapen. Samma vapen som han strax innan har använt för att skjuta ihjäl två personer.
Ja, men vi ligger efter. Han har saktat ner 130 km i timmen. Jag såg dem fipplade med någonting i baksätet. Det såg ut som ett vapen, men det tonade ute, så jag är inte helt säker. Så vi ligger efter helt enkelt. Kom.
Polisen i passagerarsätet drar sitt eget vapen och siktar mot den jagade bilen framför. Redo att skjuta genom sin egen vindruta om situationen eskalerar. Kollegan som sitter bredvid honom börjar köra ryckigt för att gärningsmännen ska ha svårare att träffa om de öppnar eld.
Och från Bravo 62 då. Vi passerar avfarten Järna. Fortsätter mot Hölö, Nyköping. Kom. Går av Järna.
Jakten har pågått i nästan 5 mil när bilen plötsligt svänger av motorvägen på avfarten vid Järna söder om Södertälje. Gärningsmännen har problem. Dels har de använt sig av en orange flyktbil som polisen har haft lätt för att ringa in. Men dessutom blinkar bensinlampan rött. När de svänger av i Järna är tanken tom. Nu kör de på de sista bensinångorna. Med ett stort antal polisbilar som jagar dem har gärningsmännen inget annat val än att stanna till vid vägrenen och kliva ur bilen. Poliserna som har förföljt dem stormar ut ur sina bilar. Det är här som biljakten tar slut. Sen det här ögonblicket så har de två männen i bilen suttit frihetsberövade. Nu sitter de i rättegång för ett av de mest våldsamma och urskiljningslösa våldsdåden som någonsin har utförts i den svenska gängmiljön. I en bil utanför domstolen sitter en man och sörjer sin 15-årige son.
De här som har gjort det här, de är fan, jag vet inte vad jag ska säga. De är inte riktiga människor, de är fan djur allihopa. Jag hoppas att de får livstid och dör och ruttnar i fängelset.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Den här biljakten som vi hörde lite från nu, det är en av de mer spektakulära som i alla fall jag har sett under mina år som kriminalreporter. Vill man se hur den såg ut, för det här finns ju på video också, så kan man gå in på Instagram. Jag har lagt upp videon där. Kontot heter malmgren.k. Med mig i studion idag så har jag Katrin Krantz. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack så mycket.
Min kollega här på Expressen.
Yes.
Idag så ska vi prata om massskjutningen som utfördes i Farsta centrum eftermiddagen den 10 juni förra året. Vi uppmärksammade ju den här händelsen i samband med att den skedde. Det avsnittet heter just massskjutningen i Farsta. Jag brukar säga att man kan lyssna på det tidigare avsnittet, men i det här fallet så kan man nog skippa det. Vi vet så pass mycket mer idag om vad det var som hände. Och de bitarna kommer vi att beröra i det här avsnittet. Katrin, det här är ett av de mest våldsamma dåden vi har sett.
Ja, men alltså det är helt fruktansvärt. Det är urskillningslöst och det är, jag skulle säga, ett rent mirakel att vi inte har fler döda. Man kan inte säga bara två döda, det är helt fruktansvärt, två helt oskyldiga personer. Men det är så många fler som kunde ha dött i det här dådet. Den här skjutningen är mycket, mycket hänsynslös.
Vi kan börja med att prata om själva dådet. När det här sker då är klockan några minuter efter 18. Det är tidig lördagkväll. Torget i Farsta, det är ju en samlingsplats i södra Stockholm. Dels är det många som bor där, men det är också en knutpunkt för kollektivtrafiken. Det är även ett stort centrum med många butiker. Sammanfattat så är det väldigt mycket folk i omlopp den här tidiga sommarkvällen. Vad är det som händer, Katrin?
Ja, men det är ju då som du säger, folk rör sig fram och tillbaka över torget mot tunnelbanan. Butikerna har precis stängt när det plötsligt bara kommer som från ingenstans på något sätt. En ung man, mörkklädd, maskerad, ställer sig lite bakom en sån här reklamskylt som finns på torget. Höjer ett automatvapen, en Kalashnikov, och bara skjuter.
Och panikutbryter.
Och två människor faller för kulorna.
Mm, och två av de här personerna, de dör på platsen. En av dem, det är 15-årige Elias som var i centrum tillsammans med sina kompisar. Han sköts till döds bara några dagar innan han skulle sluta nian. Den andra är 43-årige Tesfami Kal Beraki. Han var fotograf och var på väg till tunnelbanan. Han skulle hem efter att han hade fotat en baby shower i Farsta.
Elias bodde ju i Farsta. Tesfami själv hade ju ingen koppling dit egentligen.
Nej, han var bara på besök, skulle därifrån. Mm.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Rättegången efter den här massskjutningen, den pågår ju nu. Vi ska prata mer om den, men under förhandlingen så har åklagaren visat upp filmer från händelsen. Vad visar de här filmerna, Katrin?
Ja, men det man ser i de här klippen, bland annat så ser man ju torget precis sekunderna vid skjutningen. Och det vi fick se var bland annat hur Tesfami Kal, han kommer gåendes, han liksom genar över torget mot, han går snett mot tunnelbaneingången och han går ganska snabbt, han har liksom målmedvetet, nästan småspringer.
Han ser en fotoväska med
sig. Han har en rullväska som han drar bakom sig. Och sen så plötsligt så faller han ihop bara. Elias befinner sig liksom utanför den här bilden som man ser. Men det är konstigt, för precis det är som att just i den här sekunderna som Tesfami Kal går över torget, så är det på något kusligt sätt liksom lite tomt kring honom. Nu visar inte kameran hela bilden, men det är också ett tåg på väg in. Det är det han ska hinna med. Så bara sekunder efter, om tåget hade kommit in på stationen, så hade det ju varit liksom en massa människor som kom ut, som kom från tåget. Det som han skulle hinna med.
Och något som sätter fokus på skräcken som uppstår på det här torget, det är en kvinna med sitt barn.
Alltså, man ser ju hur folk springer åt alla håll. Det är en busshållplats i närheten av torget och där ser man hur en kvinna, hon liksom bara tar sitt spädbarn så här, inte ens liksom under benen, utan liksom sliter med det så här under armen, och barnet hänger som en liten docka ner liksom. Hon bara springer, ungdomar springer, folk släpper sina kassar. Uppe på perrongen ser man en kvinna, folk får panik och börjar liksom bara gå runt, prata vad som händer. De som inte ser vad som händer, de hör ju ljuden, den här automatsalvan som bara liksom smattrar över torget. 22-21 skott som bara bränns av där.
Och den här paniken och den här förvirringen om vad det är som händer, den ligger ju kvar ett tag. Men själva dådet, det utförs ganska snabbt.
Ja, men det är ju över på sekunder. Och den här gärningspersonen, skytten, försvinner ju liksom lika snabbt som han kom egentligen.
Han försvinner in i den här orangea flyktbilen och försvinner från Farsta. Man kan fråga sig lämpligheten i att använda en orange bil vid ett sånt här tillfälle. För polisen hittar ju den mer eller mindre direkt. Ja, och sen så påbörjas den här biljakten som vi hörde som delar ser, av i början.
Ja, många ser den här bilen, skickar bilder, ringer och så. Den sticker ut.
Den här biljakten, den slutar då flera mil därifrån med att två personer grips. Det är den utpekade skytten och den utpekade chauffören. Båda de här två, det är män i 20-årsåldern. De är inga stora spelare i den kriminella miljön, men inte heller okända för polisen.
Nej, men så här, de är kända av polisen sedan tidigare, men de är verkligen inga storspelare. Chauffören, han är dömd för något rånförsök och skytten för något ringa narkotikabrott och sådär.
De umgås i kriminella kretsar.
Ja, men det är ju helt uppenbart så att de gör det, och det är så de har blivit indragna i det här.
De grips och i början så har de egentligen inte så mycket att säga. Skytten, han har något förvirrat första förhör om att han har varit hemma och solat. Chauffören, han säger att han inte minns så mycket. Men det är jobbigt läge för båda de här två, för de tas ju på mer eller mindre bar gärning. Polisen har ju följt efter dem egentligen hela vägen från Farsta, och i baksätet på den här bilen så ligger mordvapnet. Det hålls ju inte bara ett förhör med de här herrarna, utan så småningom så börjar de medge mer inblandning i skjutningen.
Ja, men det tar väl, 10 dagar kanske eller något innan skytten kommer in och så att säga lägger korten på borden delvis. Det är ju naturligtvis inte hela historien han berättar, det är svårt att tro, men han berättar, jo, han är skyldig till de här brotten. Han har varit på platsen, han har skjutit. Men han har också en förklaring till varför han har gjort det.
Varför har han gjort det?
Ja, men han har blivit hotad, säger han, av personer. Han är i och för sig inte egentligen någon kriminell. Han lever liksom ett vanligt liv. Men på något sätt så har han blivit involverad. Han har fått någon skuld. Det pratar om några 100 000 kronor. Och folk har liksom velat ha den. Och om man inte betalar så ska de göra saker mot hans familj. Det är det han säger. Men det är ganska luddig uppgifter. Han vill absolut inte peka ut någon. Han vill egentligen inte berätta riktigt vad det här handlar om. Utan han har fått någon slags problem som han vill lösa genom att på något sätt betala av den här skulden med den här skjutningen. Men det är absolut inget han vill göra.
Han säger att han är nödd och tvungen. Om han inte gör det här så kommer han och hans familj att mördas.
Mm.
Chauffören, han har ju i senare skede medgett att han var med på detta. Men han påstår att han inte hade någon som helst aning om att det skulle ske en skjutning. Istället så trodde han att det var någon typ av rån som var planerat.
Ja, hans advokat säger att han är jätteledsen att det blev som det blev. Alltså, han hade ju ingen aning om detta och sådär. Men samtidigt så kan ju vi se sen, och utredningen visar ju hur chattar när man har diskuterat det här, och då är det ju helt uppenbart att det man diskuterar är ju en person som ska bli japtskjuten.
Den här chauffören har till exempel pratat med någon vän om att klippa folk för para.
Ja.
Och det finns inte så många sätt man kan tolka det på än att man ska utföra mord i utbyte mot pengar.
Nej, det är väldigt tydligt.
Utredarna, de behöver ju inte bara förlita sig på vad de här två männen säger. Det är när man börjar titta i beslagtagna telefoner som man kanske får en bättre och mer pålitlig bild av vad det är som har hänt och varför. Och när man tittar i de här telefonerna så framgår det ganska tydligt att det här är ett dåd beställt av Foxtrot-nätverket, och det är riktat mot Dalen-nätverket. Det är den stora konflikten som vi hade under första halvan av förra året i Stockholm.
Ja, men det är det. Och här kan man väl säga att Farsta då kommer liksom in lite indirekt. Det är inte Farsta lokala gäng lierat med Dalen, och därmed så är det ungefär som att de ska få en släng av sleven, om du förstår vad jag menar. Det är riktat indirekt till dem, men de ligger inte i sig i konflikt med
Det kanske är värt att beröra lite, för när den här konflikten mellan då Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket bryter ut, så kanske de närmast drabbade i det här, det kanske är ett, jag vet inte, tiotal personer på varje sida. Men att egentligen hela gäng Stockholm är så anslutet till varandra att den delar gäng Stockholm i två delar.
Ja, men så är det. Men samtidigt så är ju det här löst i konturerna, och det kommer man ju se när man försöker liksom gräva vidare i vad är det egentligen det här handlar om. Vem är det riktat mot och varför? Så kommer man ju se att det här är ju inga tydliga gränser här, och det är vagt på många sätt, det här dådet.
Det man kan se i de här chattarna, det är att någon typ av dåd har förberetts i flera dagar. Det är inte så fastsatt att det ska ske just i Farsta vid just den här tiden, eller ens vem det ska ske mot, men kanske den andra sidan i konflikten då. Och då har vi det här utpekade mordkommandot som sitter och trycker tillsammans i en lägenhet. Man pratar i chattar om att man väntar på instruktioner.
Ja, sitter så ofta och väntar på signal. Om det inte händer ikväll så händer det imorgon.
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och vi förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det finns en person i de här chattarna som styr och ställer. Det är ett oidentifierat alias. Det är en person som kallar sig för Patron Diablo. Det framgår i utredningen att det här är en Foxtrot-person. Det är inte första gången som personer i toppen av Foxtrot-nätverket använder sig av alias som anspelar på djävulen. I det här fallet så är det Diablo. Men vi har även tidigare sett Devil och Shaitan till exempel i olika former. Du har ju också läst de här chattarna, Katrin. Håller du med om att det är Patron Diablo som styr och ställer här?
Ja, men det är helt uppenbart, och det börjar ju, kan man säga, i några chattar där det läggs ut, själva uppdragen läggs ut, och sen så är det en chatt som är för det här, som verkar vara för det här lite misslyckade uppdraget som...
För redan natten innan så ligger den här konstellationen av människor i startgroparna för att utföra ett dåd.
Mm, som de uppenbarligen misslyckas med. Och då märker man att den här Patron Diablo är inte nöjd alls med detta och säger att nu gäller det liksom att fixa det här.
Man kan se att allting startas, de ska hämta bilen, de har fått go på en person, alltså de vet var en person som de vill göra illa är någonstans. Men innan de hinner komma till skott så skrivs det i chatten, avbryt, killen har försvunnit från platsen. Och då blir det istället den här frustrationen som sipprar ut i chattarna.
Mm. Och sen kan man väl säga att man kan se hur tonen, stressen, liksom gradvis ökar i de här chattarna. Och den här Patron Diablo är liksom, det kommer ju befallningar, uppmaningar hela tiden. Vad är ni? Vad håller ni på med? Hur går det? Ni måste skynda er. Skynda er, ni måste tanka, ni måste göra det.
Mm, för efter de har misslyckats med det här då dagen innan, eller inte kommit till skott i tid, så är det ju dels då frustration, men det är även... konstruktivt är väl ett bizarrt sätt att beskriva det på, men att okej, nu tar vi tag i saker och ting. Imorgon så ska vi ha spanare ute från klockan 12 på dagen, och ställena man ska spana på då, det är Dalen, det är Hökarängen och det är Farsta. Och det här är platser där Dalen-nätverket och dess allierade, kan vi väl säga, har en stark närvaro. Mm. Och det är här när man inleder de här spaningsinsatserna då dagen efter som två nya personer dras in i historien.
Ja, det är två jämnåriga personer här, där den ena frågar den andra i en sån här rush-chatt, eller man ska kalla det, att vill du liksom
Det finns ett jobb.
Det finns ett jobb. Vill du tjäna lite snabba cash? Lallish, absolut. Inga problem. Det enda du behöver göra är att spana. Jag tror det blir Farsta och du får 1000 spänn och efteråt så hittar vi på något kul och gör något roligt för de här pengarna.
Ja, för de ska ju bemanna de här tre platserna då. Det är Dalen, Hökarängen och Farsta. Och då får den här killen som är i 20-årsåldern uppdraget att men ta Farsta du, det är närmast dig.
Och han, det är ju sen, det kan man ju se sen när man sen tittar på övervakningskameror och så kan man ju se honom hur han rör sig i centrum. Han spanar på flera av de här unga personerna som rör sig där. Han hänger vid idrottsplatsen som är liksom, man får gå över en väg så att säga för att komma till Farsta IP. Där är det någon som fotograf som fångar honom i buskarna där han står och smyger. Så att han går runt och samtidigt så kan man tänka sig att han rapporterar det här till den här patron Diablo som sen rapporterar till de här, ja, den här chauffören och skytten. Så att det pågår väldigt mycket liksom olika chattaktiviteter här och polisen har inte kunnat återskapa alla, har inte tillgång till alla, så det är ju lite av ett pussel här. Men helt klart är att patron Diablo vill gärna vara spindeln i nätet här, allt ifrån detaljstyra till att berätta vem som säger vad. Istället för att direkt koppla ihop de här personerna, vilket kanske kunde vara enklare, så är det liksom den här patron Diablo som verkar portionera ut informationen hela tiden och hetsa.
Den här spanaren, han får i uppdrag att han ska leta upp lokala gängmedlemmar i Farsta. Han får bilder skickade till sig på telefonen. Det är bilder på tongivande personer i det nätverk i Farsta som polisen kallar för peppar. De själva kallar sig för 23ST. Det här är bilder på personer som är tongivande i nätverket men som sitter frihetsberövade. Ja, så det är inte lätt för honom att hitta de personerna.
Nej. De är inte ens på plats. Det är vagt. Allt det här är väldigt oprecist.
Och däremot så hittar han andra personer. Personer som han då tycker passar in i någon sorts gäng-image som han tar bilder av. Och så skickar iväg då till den här patron Diablo. Och mordbeställarna kan vi väl säga nappar på det här.
Ja, men kör bra. Louis Vuitton, Gucci, glasögon. Whatever, kör.
Följ efter dem. Skytten och chauffören, de befinner sig i en lägenhet i Haninge när de får det här beskedet. Och efter det, då kan man se att de vid lunchtid ungefär, de åker pendeltåg från Haninge. Och då splittrar de på sig, de har olika destinationer. Skytten, han åker till Uppsala och han är bara där en kort stund innan han återigen åker tillbaka mot Stockholm. Då kan man se i övervakningskamerorna att han med sig tillbaka så har han en stor svart väska som han inte haft tidigare. I den så ligger ett automatvapen. Det är en Rosti Zastava, en pensionerad kvarleva från Jugoslavienkriget som nu har hittat fram till den svenska gängmiljön. Å andra sidan då, när skytten åker till Uppsala så åker chauffören söderut. Han hämtar upp flyktbilen i Södertälje.
Han åker till Södertälje och man kan väl säga så här att han dokumenterar ju liksom sin resa fram och tillbaka ganska ordentligt genom att ta olika selfies på sig själv. Det här har ju varit väldigt tacksamt för utredningen när de ska kartlägga de här dygnen och det här dygnet före mordet. Och då han tar bilder på sig där man ser var han är någonstans. Man kan se bakgrunden så man kan plocka fram referensbilder. Man kan också se att där hans telefon är, där är han. Ibland med Snapchat-filter, ibland utan. Ungefär som att han är på väg att göra lite.
Hans fotoglädje rimmar inte så väl med hans.
Nej. Och jag kan tänka mig att han ångrar det här nu. För att det var väl inte det smartaste han kunde göra. Men hur som helst så kan man följa hans väg. Och de möts då i Årstaberg.
Och ligger i södra Stockholm.
Ja, och då börjar klockan ticka neråt. Då är det inte mer än en dryg timme kvar till den här skjutningen. Och då kan man se där hur de byter om. Framförallt, ja, skytten byter om och han sätter på sig
kläder. Han har hunnit vara på Hennes och Maurits också och,
ja,
köpa kläder.
Där han köpt mörka kläder som han sätter på sig lite mer neutrala istället för de här märkeskläderna som han har haft innan. Och han slänger också sin telefon i en brunn. Den kommer polisen hitta ett halvår senare. Men så de liksom preppar inför den här skjutningen helt enkelt. Och sen så drar de därifrån.
De här beställarna, de är som sagt väldigt ivriga för att få till det här dådet. Jag tycker man kan se i chatten att ju längre de här planerna går, desto mer lösare under lösare former verkar det vara. I början så skickar man bilder på de här måltavlorna då. De har man inte lyckats hitta, inte minst för att de sitter frihetsberövade. Då har man istället hittat den här andra gruppen ungdomar som man tycker passar in. Och då har man fått för sig att de som man letar efter, det är vad man beskriver som en svart liga med Gucci och Louis Vuitton. Och de här ungdomarna, flera av dem passar in i bemärkelsen att de är mörkhyade och att de har märkeskläder. Bror, alla du ser, bara smattra. Ta så många du kan. Kodbror. Och det är ändå en anspelning till spelet Call of Duty.
Mm. Och de får också, man kan se den här Patron Diablo börjar också hetsa ännu mer, alltså bara, och till slut sen så att ta svarta som ser ut som grabbar, kliv in,
det är det absolut sista som skrivs innan det här dådet utförs.
Det är det absolut sista som vi kan se, och det betyder ju döda, skjut.
Dådet sker och det är ju över inom loppet av några sekunder. Då har skytten hunnit avlossa ett 20-tal skott. 2 blir mördade och 4 andra träffas. Efteråt så inleds då den här polisjakten. Och förutom att det är viktigt för Patron Diablo att de raderar alla chattar, så skriver han även att de ska skjuta mot polishelikoptern för att de ska sluta följa efter dem. Det görs aldrig, men det säger någonting, Katrin, om våldsnivån.
Ja, men det är ju gränslöst. Det är helt gränslöst. Både skjutningen hade kunnat naturligtvis få många, många fler offer. 17 personer som utsatta för mordförsök, enligt åklagaren. Men även det här gripandet, den här polisjakten, hade ju kunnat sluta mycket, mycket värre, så kan jag säga, än vad den slutade.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Som vi har varit inne på så tar den här biljakten slut och skytten och chauffören grips söder om Södertälje. Utredningen av det här dådet, den har pågått sedan dess, sedan juni förra året. Och när den var klar, då åtalades skytten och chauffören för att tillsammans och i samförstånd ha utfört inte bara 2 mord utan även 17 mordförsök. Utöver det även ett antal fall av framkallande av fara för annan.
Ja, det stämmer.
Den här mordrättegången, den inleddes i måndags, och som så ofta i de här gängsammanhangen så var det i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. Du har ju varit där under rättegången, Katrin. Hur har det varit?
Jo, men det här är ju, jag skulle säga att stämningen har varit ganska lugn på sätt och vis. Det är klart att det här är ett uppmärksammat brott, men det har ändå varit liksom en, och det har varit en viss mediebevakning, men det har inte varit jättemycket anhöriga. Det har varit några vänner där och sådär. Men det är ju en väldigt stor utredning, så bara åklagarens sakframställan tog ju 3 dagar, kan man säga, för att gå igenom det som de är misstänkta för. Men jag måste ändå, en reflektion är ändå att det känns sorgligt. Alltså det är många gånger som har suttit där nu och tittat på olyckliga föräldrar och deras ryggar när de gråter liksom över det som har hänt deras barn. Det känns inte bra.
En av dem som har varit på plats, det är Elias pappa. Du pratade med honom om hans syn på allt som har hänt.
Jo, men vi pratade lite grann där. Vi satt oss faktiskt i bilen där under lunchpausen där vid i närheten av Attunda tingsrätt. Det blir ju många dagar för honom och går inte att äta kebab varje dag, som han sa. Men det är ju en ledsen, förtvivlad och arg pappa.
Han måste ju ha undrat i många månader, vad är det som har hänt? Varför har det här hänt? För det har ju varit en pågående förundersökning. Polisen har inte kunnat berätta någonting egentligen.
Nej, det har de inte kunnat göra. Och det är mycket, mycket information som han har fått under den här, bara den här sakframställan. Och det är ju tufft. Han berättade själv när det här, just det här sista dygnet, deras förberedelse inför mordet, så han beskrev det som att för honom var det som en klocka som tickade ner till stunden när hans son inte levde längre. Alltså ju närmare åklagaren kom i sin framställan, desto mer ont gjorde det i honom.
Vi kan lyssna på vad Elias pappa hade att säga under den här intervjun.
Jag vill veta exakt vad som har hänt. Och ju mer åklagaren går in på händelse, då känns det faktiskt mycket, mycket jobbigt. Det är tufft, det är fortfarande jobbigt när man får veta exakt vad som har hänt och hur de har planerat och allt den där grejen. Det är mycket tufft, det är mycket jobbigt, det är jobbigt, jobbigt. För i början då sa domaren att vi ska visa respekt för varandra, eller hur? Just mördaren sitter och smågarvar med hans vän. Vad tog respekten vägen?
Elias pappa säger att skytten har suttit och smågarvat i salen. Det här är någonting som vi hör återkommande från anhöriga till mordoffer. Att de känner att det finns en brist på respekt från de åtalade.
Ja, men det är ju någonting som ofta blir tydligt. Framförallt när det kommer in kanske... Det kan vara anhöriga, men det kan också vara vänner, alltså yngre liksom män i 20-årsåldern som kommer in och då, även om man kan se hur de misstänkta ibland sitter väldigt liksom, hur ska jag säga, kroppsspråket är ganska liksom defensivt, det är inte roligt att sitta där, så kan de försöka liksom se lite kaxiga och coola ut när det kommer in någon som de känner liksom, och det är ju också väldigt provocerande. Jag har också pratat med många anhöriga som berättar för mig just det där, hur de försöker möta blicken. Liksom. De försöker titta på den som i misstänkt tror jag mördat deras barn. För att liksom få någon form av reaktion. Vad har du gjort? Liksom? Hur kan du titta mig i ögonen? Och det är också en sån här grej som många säger att de försöker göra. Och ibland får de en blick tillbaka. Och ibland så tittar de bort. Och det är ju ändå en del interaktion liksom, i rättssalen som... sätter sina spår.
Som vi var inne på så var den här massskjutningen i Farsta ett led i gängkonflikten mellan Foxtrot och Dalernätverket. Att det ens fanns en sån konflikt var ingenting som Elias pappa kände till.
Deras konflikt, eller jag vet inte vilka konflikt de har. Det finns olika gäng här och där. För mig det är bara en skitgrej det här. Att folk tror att de är riktiga tuffa med det. De fattar väl till slut antingen när de dör eller när de åker fast. Då sitter de och tänker nej, det här var ingen bra. Men innan så tror de att de är något.
Elias pappa säger att han är arg. Inte bara på gängmännen som utförde dådet utan även på anstiftaren som sitter i Turkiet och beställer dödsskjutningar som om allt vore ett spel eller en lek.
Så de här som har gjort det här, de är fan, jag vet inte vad ska jag säga. De är inte riktiga människor, de är fan djur allihopa. För mig de är djur allihopa. Jag har ingen respekt för dem där. Jag hoppas att de får livstid och dör och ruttnar i fängelset.
När du ser det här, när du hör det här, vad det är de har gjort, vad tänker du kring hela planeringen och hela brottet?
Vad ska jag tänka? Alltså, allt det här för att mörda barn. Just han som sitter utomlands och skickar sådana här uppdrag till de här. Han vill bara förstöra Sverige. Det är vad han vill göra. Jag vet inte när de ska fatta det här. Han gör det med flit bara. De var inte ens 100% säkra på att det var rätt personer. Ni såg själv, smattra på allihopa. Skjut alla bara. Man gör inte så där. När man läser om de här kriminella, det finns fan en liten respekt mot andra människor, folk. Man skjuter inte folk, man skjuter inte barn. Man gör inte det här. Men just det här som de har gjort, den här planeringen, det här för vad då? För att några bär på Gucci-keps. De får fan bära på vilken keps de vill. Det betyder inte att han är kriminell. Man kan inte, fan. Jag tycker det här är en terrorhandling. Det var en terrorhandling för mig. Det är ingen jävla felskjutning eller någonting. Skjuter man på det här sättet, då är det fan terrorgrej.
Elias, pappa Katrin, det är inte bara så att han sörjer, han är arg också.
Ja, men, han är arg. Och vi satt ju en bra stund där i bilen och pratade. Och liksom, jag märkte ju tankarna går i olika håll. Ledsen, sorg. Alltså, han berättar hur han bara någon vecka innan mordet så hade han suttit och tänkt på hur fort tiden hade gått och hur stor Elias hade blivit och hur han själv hade utvecklats som pappa under de åren som han hade varit Elias pappa. Och sen så bara den här ilskan över att det har hänt till liksom de här tankarna kring Gud. Om jag hade sagt till honom att vänta lite, han duschade och skulle göra sig i ordning för att gå ut och träffa sina kompisar, de skulle vidare till något tivoli. Om jag bara hade liksom sagt till honom att vara kvar lite längre. Så det är många såna här tankar som går runt i huvudet hos honom och hos någon som har förlorat sitt barn på det här sättet. Liksom. Från en sekund till en annan så är livet slaget i spillror.
Jag kan förstå att det är både sorg och ilska i en sån där situation. Jag vet inte vilken gång i ordningen det här är egentligen som vi tar upp ett avsnitt där någon har blivit mördad som en följd av en konflikt mellan sig Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket. Att det är som att de senaste året har allting spelats på repeat på något sätt. Att vi ser återkommande den här typen av fall. Och det som är gemensamt för allting egentligen, polisen har gjort ett bra jobb i många fall. Det är många som har blivit lagförda till följd av
absolut,
de här brotten. Men de högsta anstiftarna som polisen vet om, de finns i utlandet och ingen av dem har dömts för något brott.
Nej.
Den här rättegången, Katrin, den kommer att fortsätta nu?
Det kommer den. Det är ganska många dagar kvar. Det är en lång rättegång, många målsäganden. Och nästa vecka så kommer de åtalade förhöras. Först kommer det vara alla målsäganden som ska höras och sen så är det dags för de här två 20-åriga killarna att berätta. Man säger han som skytten har ju medgett ganska många av de här omständigheterna kring brottet. Men påstått att det fanns en orsak till att han gjorde det här. Och den här chauffören, han har ju en helt annan historia, helt enkelt. En annan berättelse. Och hans advokat tror att han vill berätta sin version, så att säga. Det finns inget som tyder på att de kommer ge kanske några andra berättelser under rättegången än det de har gjort innan.
Och någonting som finns i det här målet som inte finns i så många andra, det är väldigt många målsäganden som ska höras och berätta om vad som hände dem just den här dagen.
Ja, jag har pratat med några utredare. Bland annat så var det en del som har jobbat med den här utredningen som också jobbade med det här stora terrordådet på Drottninggatan 2017. Och de drar lite paralleller till hur man har gjort den här utredningen. Just att man har lagt väldigt mycket tid på att försöka visa hur alla de här målsägandena har, vad de har befunnit sig, hur de har varit utsatta för fara, vilken typ av fara och så vidare. Det är ju liksom ett väldigt grundligt jobb och där har ju då Totalförsvarets forskningsinstitut, alltså FOI, varit inne och gjort liknande beräkningar som de gjorde under Drottninggatan-utredningen till exempel.
Och det är saker som ska avhandlas då i ganska många rättegångsdagar som återstår. Vi fortsätter följa det här fallet, men vi låter det bli de avslutande orden för denna vecka. Tack Katrin Krantz för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Jag kan också säga till er som lyssnar att vi har ett nytt erbjudande om ni vill bli medlemmar i Expressen Premium. Då är det så att man kan få 3 månader gratis om man är ny kund. Då kan man dels ta del av vår krimbevakning och även våra krimdokumentärer som vi har gjort. För att ta del av detta så går man in på expressen.se/krimrummet. Man kan som alltid höra av sig till mig. Jag finns på Instagram, malmgren.k heter jag där. Man kan mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.